Det är sossekris igen. Och det är samtidigt som en fastighetsmagnat vill slopa vinster i skolor.
Magdalena Andersson får ägna tid åt att prata annat igen.
Det här är politiken med Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar.
Torbjörn, jag vet inte det, hur du känner, men alltså, mår man någonsin så bra som när man har blivit utskälld av Martin Ådahl?
Jag har ju jobbat tillsammans med Martin Ådahl,
ja.
Han som nu är centerpartist och riksdagsledamot. Jag jobbade med honom som journalist då.
Blev du utskälld då?
Det är en definitionsfråga. Det förekom ju, vad man skulle kunna säga, livlig argumentation på redaktionen vid några tillfällen. Ja.
Jag
skulle inte säga att jag har blivit utskälld. Det skulle väl, ett lika rimligt sätt att beskriva det, att jag skällde ut Martin Ådahl också.
Det är aldrig ens fel.
Nej, precis.
Att få. Jag ska säga, jag träffade honom igår på Expressens kulturfest.
Just det.
Som kanske också förklarar att jag har en härlig beslöjad.
Jag såg er samtala när jag smet förbi. Vad blev du utskälld för då?
Alltså brasklappen kanske såhär, blev jag utskälld eller är det bara hans sätt att prata? För egentligen började med att
eller
jag skulle
säga, eller är du en känslig själ?
Vem vet? Det här var egentligen en... jag gick tillbaka till en tidigare utskällning när vi var ett gäng politikreportrar som satt i lunchmatsalen i riksdagen när Martin Ådahl kommer fram till, vi sitter en grupp journalister, politiska journalister, och han ska börja säga så här, förlåt, får jag bara tipsa lite om ukrainska flyktingar och deras situation? Vi bara, absolut. Och sen så går det ibland lite Ådahls från 0 till 100 väldigt snabbt när han står och säger så här: nej, ni är inte intresserade, ni skiter i dem, ni skiter i dem. När vi inte hade uppmärksammat på sätt som Martin Ådahl tyckte var rimligt helt enkelt. Och jag försökte feedbacka så här: oj, du har ju jätteenergi och engagemang i frågan. Det är klart, det vore väl jättebra liksom, om typ SVT försökte, Marmorstein, klart du ska boka in honom på en debatt. Som att det är hennes jobb, typ få in något i Agenda Aktuellt. Hon bara, okej. Men hur som helst, sen så blev det en artikel om när han försökte liksom konfrontera Malmö Stenegard med de ukrainska...
Jaha, för det här är samma dag. Det här händer typ innan...
konfrontationen.
Det råder ju delade uppfattningar om vad som har hänt här, så jag vet inte riktigt hur jag ska referera det enkelt och kort och opartiskt. Men diskussionen handlade väl om huruvida migrationsministern kunde vara med i ett möte med företrädare för ukrainska flyktingar eller inte. Martin Ådahl hävdar att det kunde hon absolut. Ministern och hennes pressstab menar att det kunde hon inte. Och till slut så gömde hon sig, starkt verb, förpassade sig till säkerhet genom att gå in på en toalett och göra en intervju.
Ja, och pris för bästa biroll i den här historien måste ju gå till Niklas Karlsson, också känd som Skånesossarnas ordförande och som ibland får ha fredagspressträffar om Jamal El-Haj. Han var ju den som ska ha sagt till Martin Ådahl och ukrainarna att så här, hon har lämnat så att de försvann bort det här gänget, och då kunde migrationsministern...
Han ljög alltså för en centerpartist för att rädda en moderat.
Det här är en tolkning man kan göra utav den här grundtexten. Det här var spännande. Martin Ådahl, när jag berättade så här, det här var väl bra, det liksom fick upp frågan på agendan, och han bara nej, det blev ett spektakel. Och då gick han på mig, och på tal om spektakel, och Martin, förlåt, jag citerar inte dig ordagrant, han bara så här, vet du vad, alltså det finns ju, när du skriver om riktiga saker, då finns det en liten poäng, det lyser till ibland, alltså jag jobbade ju på Fokus, jag kan ju se att ibland finns det där, men du ägnar dig bara åt det här tramsiga, det ska du inte göra. Och vet du vad, därför känner jag, kanske inspirerad, kanske den här känslan av att du har blivit skälld på, att, vad säger du, ska vi skita i det alla andra politikpoddar kommer prata om, sossarnas gigantiska kris om när Magdalena Andersson uttalar sig, och prata om lite sakpolitik?
Ja, det är svårt att göra, alltså det är ju sossekris som om det vore i 2011.
Alltså det häcka utanför 68.
Okej, inte riktigt på den nivån, men man kan ju konstatera att Magdalena Anderssons försök att få till en diskussion om opinionsbildningen till höger, varifrån den får sina pengar och sånt, har ju bara lett till att alla vände sig mot Magdalena Andersson. Det är ju sällan man har upplevt så massiv och ensidig reaktion på en politikers utspel. Alltså, att högern blev sur var ju inte konstigt. Men vänstern blev ju också sur. Och nu har ju liksom det börjat diskuteras internt, enligt artiklar i Expressen till exempel. Alltså, vad... Hur fungerar egentligen vårt oppositionsarbete? Går det här egentligen? Men för mig så leder ju det bara till att det här allt är sagt och gjort i den där frågan, kändes det som. Och jag råkade också läsa en artikel skriven av Vidar Andersson i Timbro-organet Smedjan.
Och Vidare är ju... Fortfarande har han ju ett litet S bakom sig i parentesen, även om han ofta hamnar mer åt den högra sidan i vissa frågor. Annars skulle jag säga så här, oerhört fritänkande socialdemokrat.
Han är den enda socialdemokraten som har skrivit bok tillsammans med Ulf Kristersson och Dick Eriksson. Jag tycker ni ska läsa den boken, Ett brutet löfte. Den kom ut någon gång på 90-talet på Timbro. Och det är ju
alltså, vi pratar Dick Eriksson som då en gång var centerpartist, numera Sverigedemokraternas tredje namn till Europaparlamentsvalet.
Ja visst, absolut. Den Dick med flugan.
Får jag säga ett ursäkt till Dick Eriksson, att jag skrev en text och skrev så här: vet du vad, du verkar lite osäker på om när det var Europaparlamentsval. Nionde frågade han och typ, gjorde jag mig lite lustig över det. Vet du vad jag själv skrev en text om? Och skrev så här: parlamentsvalet 7 juni. Nej men Henrik Thorhammar, alltså slå dig själv i ansiktet. Du kan inte hoppa på andra när du själv gör såna dumma misstag. Så kan jag också säga, jag gjorde 1% fel och fick 10 mejl utav män som sa, du är inte så bra på att räkna. Och nej, jag ber om ursäkt för detta. Nu drar vi tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vidar Andersson.
Ja. I Smedjan så skrev Vidar Andersson en text om friskolor. Där har han ju haft en tydlig position länge. Han var ju ordförande, tror jag, för Friskolornas Riksförbund en period. Men det är en väldigt fin text som handlar om sossekongressen 1990. Men den börjar så här, och det tycker jag är centralt. Han skriver: för alls inte så länge sedan var valfrihet visavi välfärdstjänster något som framför allt kunde utövas av den med goda inkomster och eller med tillgång till vänskapskorruptivt lönsamma kontakter.
Mm.
Och det var det här, det var nog framförallt den här startmeningen som fick mig att liksom stanna upp och att det fastnade. För så här är det ju förstås, för jag vet inte exakt när Vidare född, men han är väl 50-talist någonting, gissar jag.
Det känns som magen, men ja.
Och för dem så känns det kanske så att det, för inte alls så länge sedan så fanns ingen valfrihet. Men för väldigt många andra i landet, inklusive för en 80-talist som mig, så är det väl snarare så att valfriheten i välfärden har funnits väldigt länge.
Längre än Reinfeldt, ja.
Och att det är väldigt etablerat. Och att det av det skälet heller inte så konstigt att det följer någon slags uppföljningsdebatt, utvärderingsdiskussion. Det togs de här besluten på 90-talet. Vart har det landat? Hur bra har det blivit? Vart ska man skruva? Ska man avskaffa det? Ska man göra mer av det? Ja, så vidare. Men där befinner sig liksom inte alla, märker man när man läser Vidar Andersson. Och så beskriver han då den här sossekongressen 1990 när 90-talsprogrammet skulle tas. Och en central del i 90-talsprogrammet var att man till slut enades om hållningen att välfärden ska finansieras gemensamt, men att det ska få finnas privata och kooperativa alternativ. Den som alltså har blivit rådande i, ja, för alla partier nästan, förlåt, Vänsterpartiet sen dess.
Är det det här, vad heter det? Det var någonting med kottar, alltså när Socialdemokraterna...
Nej, det är lite tidigare.
Det är alltså, egenmaktsdiskussionen om hur ska vi förnya.
Det är 1980.
Ja, okay.
Det här är en utlöpare av det.
Ja.
Vidar Andersson är ombud från Nordanstig i Hälsingland. Han har kämpat hårt i konkurrens med de som vill vara ombud från Hudiksvall, som ju är större liksom, ute vid kuststaden. Och han är ju absolut...
Han är uppstickare. Han är,
om vi kan använda det uttrycket. Han jobbar ju på Hassela-kollektivet. Som ju är just ett kooperativ. Nej, det var nog, drevs nog förresten som aktiebolag. Jag vet inte, handelsbolag.
Han måste ha anklagats för att vara kottplockare.
Det skulle jag tro, ja.
Fortfarande lite oklar vad exakt det här ska handla om, eller vad det ska åsyfta. Men jag kommer ihåg att det var en nedvärderande glosa på något sätt.
Ja, det är ju för dem som i den tidigare SSU-diskussionen 1980 runt där hade hållningen att staten kan inte bara växa och bli större och få mer makt. Människor måste få frihet underifrån. Och ville öppna upp, men då pratar vi ju verkligen kooperationer.
Mm.
Eller att SSU-föreningen själv skulle bedriva välfärdsverksamhet. Sådana saker.
Men då kunde det bli fel former av saker man gjorde, som att plocka kottar på något sätt. Är det där som
nej. Det nedsättande var nog att de var ju också miljövänliga, en del av dem, sett med den tidens ögon. Så det nedsättande var ju att ni håller bara på med liksom trams saker. Gå ut i skogen och plotta kottar. Vi andra, vi omformar samhället med stora breda reformer och tvingar ner dem från staten.
Systemen, ja. Det är där vi ska vara. Okay.
Jag blir tillbaka alltid rättad när jag försöker diskutera 1980 års SSU-kongress. Så att jag har antagligen inte refererat det här på ett perfekt sätt heller.
Får jag säga en rättelse på dig då, när vi pratade om Bibeln? Ja. Joel Halldorf och Jonas Gardell stod och hade kristet möte på Expressens kulturfest, och de hade åsikter om vad du hade sagt om när Gud började ljuga.
Just
och liknande
det.
Saker.
Ja.
Tyvärr kommer jag inte ihåg exakt vad motargumentet var. Men,
så vi hoppar över det helt enkelt.
Vi är någon sorts band av oklar karaktär.
Ja.
Nu vidare, 1990.
Ja, han vann ju då. Eller det han trodde på vann 1990. Men han skriver ändå nu att... jag har under alla mina år i och nära S-politiken känt mig tämligen ensam som öppen förespråkare för att det i många fall kan vara bra och samhällsnyttigt med till exempel fristående skolor. Samtidigt har jag känt mig innesluten i en ganska stor S-gemenskap av acceptans och förståelse för att sådana skolor finns och kan göra nytta i samhället. Så han beskriver på något vis att ingen i socialdemokratin har man har varit ganska ensam och man har varit väldigt entusiastisk friskoleförespråkare. Men man har samtidigt varit i en stor varm gemenskap av att man har accepterat att det här existerar. För att man är pragmatiska i hans poäng, och för att man inte, för att man ser nyanser i samhällsprojekten, så beskriver han det. Men kommer det sen i artikeln. Nu är det värre än någonsin, för nu har Socialdemokraterna blivit radikala som Vänsterpartiet i den här frågan.
Renläriga.
Och han har en liten rolig tidslinje, tycker jag, för den utvecklingen. Han menar att först så bestämde sig Socialdemokraterna, inofficiellt antar jag, att göra liksom Sverigedemokraterna till sin huvudmotståndare. Och sen... runt 2015-2016 så svängde ju Sverigedemokraterna om vinster i välfärden. Från att ha varit superkritiska till att bli för. Punkt. Och så var det ingen mer diskussion om det i det partiet. Och det ledde, som jag läser vidare, till att Socialdemokraterna blev mycket mer emot friskolor och vinster i välfärden. För då kunde de måla ut Sverigedemokraterna som hemska högern. Och det tänker jag är en liten konst. Det var en intressant tidslinje. För så har inte jag alls skönt den debatten. Jag har upplevt mycket mer att den debatten har, så att säga, drivits av reell utveckling i verkligheten. John Bauer-skolorna, diskussionen om betygsinflation. Vem äger egentligen Engelska skolan? Aftonbladet letar i 7 månader för att hitta en ägare. Än att den har drivits av en väldigt framgångsrik socialdemokrati. För det måste man ju säga att om det är så som Vidar beskriver det här, då har ju Socialdemokraterna som parti varit extremt skickliga i att lyfta och göra den här frågan stor, alltså bedriva opinionsbildning. Och det vet jag inte riktigt om de kan få cred för.
Du vill ge det till skoltwitter, du vill ge det till debattörerna på marken och,
ja, inte till Socialdemokraterna som parti i alla fall. Det är väl vad, nej, det tycker jag, jag tycker inte det finns underlag för det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det är ju också ett liksom ålderdomligt resonemang, just det här perspektivet av att vi har ju inte haft det här så länge. Och det slog mig sen när Roger Akelius, alltså fastighetsmagnaten.
En person som är äldre än Vidar Andersson.
Ja, det är han. Han är 75 i alla fall, va? Det här är inte, nu, hittills framstår, förlåt, det här avsnittet som någon slags åldersmobbning.
Ja, för lite så bara, världen startade 1980 när 2 personer i den här podden föddes, och det är det naturliga.
Ja, jag har inget emot äldre människor, vill jag säga. I vilket fall, Roger Akelius deklarerade ju, alltså han är ju, han köpte sin första fastighet när han var 13 för sin tredje sommar jobbslön. Sen blev han ju skatteplaneringsproffs. Skrev böcker och typ startade, bedrev verkligen opinionsbildningsarbete i att lära svenska att skatteplanera på olika sätt på 80-talet. Och på 90-talet så gjorde han som man gjorde om man hade lite pengar, köpte fastigheter. Och är ju miljardär många gånger om nu. Plötsligt så visade det sig att han är på väg att köpa en fjärdedel ungefär av Academedia. Av Melby Gård, som är en av storägarna i Academedia. Och det roliga det är ju kanske inte bara att 100 000 elever i 800 förskolor, grundskolor och gymnasier ska få en ny ägare, hux flux, en ny stor och betydelsefull ägare. Utan det roliga är ju, och intressanta är ju, varför Roger Akelius vill köpa de här skolorna. Och han har 2 skäl som han framlägger i debatten här under veckan som har gått. Det ena är att han har pedagogiska idéer. Mm. Jag kan inte fullt ut redogöra för dem, för jag fattar faktiskt inte dem alldeles. Men han har pratat om dem i alla fall.
De skolbyggnader vi har till exempel, det kommer från Tyskland för 150 år sedan. Mycket av den undervisning vi har i skolan, den har varit mer eller mindre oförändrad sedan den första universiteten i staden Ur för 4000 år sedan. Allt annat har utvecklats. Jag ställer bara en retorisk enkel fråga. Så jag frågar en 13-åring eller en 10-åring. Vill du helst sitta med 30 elever i en klass som kan mobba dig och en träbänk i 40 minuter under disciplin? Eller vill du lära motsvarande sätt som man gör när man är 13 eller 10 år, att man är i naturen och använder ben och händer snarare än enbart huvudet?
Det är ju en uppsjö. Jag tittat lite på frågan. Pedagogiknörd, älskar när folk jobbar med den glosan på sig själva. Ja. Som pratar om att det här är 4000 års gamla sätt att lära ut. Redan var det typ de gamla sumererna, mesopotamierna, någonting, någon sån.
Liksom. Då är 4000 år ett skällsord.
Precis, då är det gamla
där
sättet.
Där kan vi prata om åldersfascism.
Ja, sen går han vidare på liksom att så här, det är fortfarande det är liksom, de tyska barackerna, något preussiskt det här. Det handlar ju om militärdisciplin. Och då förstår du vad han pratar om, nämligen betyg. Betyg. Det ska ju vara som körkort, det är pass or fail. Det är så man ska gå vidare.
Han är mot betyg.
Ja, det verkar ju som
han är en driven affärsman som är mot tävlingen kring betyg elever emellan.
Och det här har ju många poängterat att det här är ju liksom en problematik i det system som vi har idag, att det kan bli betygsinflation.
Just det. Ja. Ja, och det kommer man ju till för det han framför allt, eller hans andra skäl till att ge sig in i det här, är att han inte vill att Academedia ska ha någon vinstutdelning.
Det är så lite pengar per elev att varje extra tusenlapp betyder så väldigt mycket extra. Och då tycker jag att det känns fel, men det är bara min personliga uppfattning, att det känns fel att ta ut utdelning till aktieägare.
Och i fjol så tror jag, om jag är rätt underrättad, att Academedia delade ut 185 miljoner i vinst till aktieägarna. Och Akelius sa ju då att han såg den här investeringen som en donation. Alltså det har inte varit gratis att köpa en fjärdedel av Academedia, om man säger så. Utan här är han ju...
Det var 1,7 miljarder tror jag.
Ja, han pytsat iväg en del pengar. För vanligt folk jättemycket pengar. Och sen säger han att det här ska inte bli någon vinst, inte nu i alla fall, och inte på det sättet ni tänker er, utan en riktig marknadsekonomi så gör man ju inte vinst genom att man har en garanterad intäkt. Så funkar ju ändå välfärdsverksamhet, att man har en garanterad intäkt genom skolpengen och hur många elever som går där. Och den kan man så att säga förvalta till vinstutdelning. Utan han menar ju att i riktig marknadsekonomi så bygger man ett värde i ett bolag, och det värdet kan man sen kapitalisera på andra sätt. Och här tänker väl han sig, förstår man efter ett tag, att han får efter att hela systemet egentligen borde göras om, och att man skulle kunna ha riktiga friskolor, alltså sådana där
privatskolor.
Exakt, där föräldrar får betala terminsavgifter på några hundratusen för att deras barn ska kunna gå där. Och det blir ju cash in, onekligen.
Och det där är väl liksom själva grunden i det. Det var ju det Moderaterna sa, att så här, nej men nu har vi fått liksom alla andra länders privatskolor, men alla kan gå i dem. Det är det som är så fint med det svenska friskolesystemet.
Så det gick väl liksom ifrågasätta om Akelius själv var altruist i detta. Eller om poängen var att han skulle förbättra, som han ansåg, det här bolaget och deras skolor. Och sen kunna få vinst genom ett nytt samhällssystem kring skolorna. I vilket fall så insåg ju aktieägare av olika slag att om han ska bestämma över alla skolorna.
Han med en fjärdedel ska bestämma vad.
Då får ju inte vi några pengar, helt enkelt. Så börskursen, den dök ju. Och sen kom, när börskursen dök, så kom också alla kommentatorer. Och här tycker jag det blev riktigt, riktigt spännande. Först ut, Andreas Cervenka, kolumnist i Aftonbladet. Tydligt, får man väl säga, nu för tiden profilerad mot friskolor. Han skrev: alltså en skola som prioriterar elever och lärare är en dålig skola enligt marknadens sätt att se på saken. Eftersom börskursen dök. Bättre än så kan inte absurditeten i det svenska skolsystemet sammanfattas. Från andra hållet, Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri. Akelius är alltså inte mot vinster, men anser att den inte ska komma aktieägarna till del genom utdelning, utan genom att deras aktier stiger i värde. Det är viktigt att påpeka, eftersom en del skoldebattörer till vänster trodde sig se en miljardär som inte gillar vinst. Akelius är en uppenbar fara. Det liksom börjar bränna till lite.
Ja.
Sen kommer förstås Ulla Hamilton. Hon är vd på Friskolornas Riksförbund. Akelius har uppenbarligen inte haft några problem med vinstutdelning i andra branscher. Alltså, Karn har ju blivit jätterik på fastigheter, men nu ska han komma här och förstöra min bransch och de som jag företräder. Så att vi inte ska kunna få göra några vinstutdelningar. Det tycker vi inte är bra. Ja, det blev ju ett spektakel. Och sen så tog ju allt en ny vändning. För Mellby Gård drog sig ur försäljningen. De ville inte längre sälja alla de här skolorna till Akelius. Så ja, hela debatten blev som någon slags provtryckning av en friskoledebatt som sen bara dog.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Frågan är väl lite så här, var det den sjunkande aktiekursen och de här tre fjärdedelarna som inte hade samma åsikt om vinstutdelning som var de som stoppade det hela? Eller var det också, som framhävs att så här, men det var också lärare som tyckte så här, varför säger du att vi håller på med 4000 år gammal sätt att utbilda i tyska baracker? Vad är det här? Du hoppar på oss så att liksom så här, plus också ett språkbruk som man sen också vet att nej, men alltså skollagen ser ut som den gör. Det är ju inte så att så här, hej, jag är en minoritetsägare och vet du vad, nu ska vi starta, jag har ett plan för en mobbningsfri skola utan betyg. Det kan man inte bara genomföra på det sättet, så det var väldigt oklart vad han ville uppnå med de här fria tankarna.
Ja, och så blev det som några dagar av skoldebatt, och det var det som slog mig när jag då läste Vidar Andersson. Tittade på Twitter som ägnade sig åt att skälla ut Magdalena Andersson för att hon gett sig på en enskild debattör och alla andra fel hon hade gjort. När skolpolitik har liksom bara försvunnit. Det var ju länge en liksom trumfkort, tyckte socialdemokratin. Vi ska prata om marknadsskolan, vi ska prata om skolan. Det är så vi ska inte bara få väljare, det är också så vi ska förändra samhället. Och nu menar jag att det var alldeles nyss, alltså som för 2 år sedan, eller 1 år sedan. Och sen bara dog den frågan och försvann. Och då tänker jag att hela den situationen kring Akelius visar ju snarare på att Socialdemokraterna är svaga, oförmögna skulle man ju nästan kunna hävda, i att göra den här frågan stor och viktig. De klarar inte av att driva opinionsbildning i den frågan, utan det får Roger Akelius göra istället. För att när man tittar på kommentarerna sammantaget, så är det ju snarare uppenbart att det är en helt annan diskussion. Och världen och Sverige befinner sig på en helt annan plats. Okej, kanske inte världen, förlåt. Men Sverige befinner sig på en helt annan plats än den gjorde när Vidar Andersson åkte från Nordanstig till Folkets hus i Stockholm och var med på kongress 1990. Och ett exempel på det kommer från Svenska Dagbladets ledarsida. Blå i någon form.
Ja.
Blå i många former är den. Men den är i alla fall blå. Där skrev Paulina Neuding så här: huvudproblemet i svensk skola är fortfarande att systemet i hög grad utnyttjas av oseriösa ägare. Och så exemplifierade hon med islamister eller med människor som bedriver vinstjakt genom betygskorruption. Korruption var ordet hon använde. Och att det finns för mycket utrymme för pedagogiska experiment. Det är alltså... Det är ju någonting helt annat än 1990. Och det är ju den, så att säga, verklighet i skolor och i debatten som existerar. Och då slås jag både av att Vidar Andersson kanske befinner sig inte i en uppdaterad situation, och av att Socialdemokraterna som parti inte är i skolfrågan längre.
Nej, för det är ju spännande att tänka på, till exempel att Paulina Neuding, hon tryckte ju, kanske inte jobbat med glosan irrlärare, men i alla fall, en sak som Hakelius hade sagt var att det finns olika lärstilar, och det menar hon att, men det är ju forskningen sagt, det finns inte det här, det här är liksom en dålig tanke. Det här.
Alltså att elever kan lära sig på olika sätt, men ja. Det finns typer av människor och elever som man lär sig på olika sätt.
Ja, utan det är liksom, det finns ett beprövat sätt, tolkar jag henne som. Och det här är ju det är liksom gammalt folkpartistiskt. Liksom. Nu är det en kateder, om man säger. Det är, liksom, det är bara falskt att försöka liksom låta folk komma undan, och det leder bara till de sänkta förväntningarnas rasism etc. Så där, när man har de här glosorna på något sätt klarar sig igenom. Utan måste liksom hårdare tag där. Samtidigt tänker jag att, för det finns ju... Det är ju intressant med skolfrågan. Låt oss vara superanekdata här och ta en liten måltidsdiskussion jag hade med en man som kändes väldigt borgerlig och vän av de fria marknaderna, men som pratade om så här, nej men nu, eller egentligen började det med att han sa, vet du vad, det finns en tid efter Mello och pannkakor. Alltså han bara sa typ, när de blir, alltså det är så länge sedan vi gjorde pannkakor, det var så länge sedan vi tittade på Mello.
Alltså när barn blir större.
Ja, när barn blir större, bla bla bla. Det var okay. Där vi kom in i den här diskussionen. Man bara, spännande att tänka saker som känns som så här, det här är det mest centrala delen av ens liv just nu. Men det kommer vara över en gång i framtiden. Och då pratar han också så här, om erfarenheter från skolan, om att så här, kanske inte supernöjd att så här typ, tycker om idén med valet. Men det måste ju på något sätt kunna vara att man... Om det inte funkar så måste man kunna byta. Så fungerar inte systemet, utan det är så här, du ska välja och sen är du fast där. Och sen tar det jättelång tid. Så att det finns liksom ingen effektiv... Marknadsfunktionen funkar inte ändå. Och när, då är det ju mer i din tanke så här, att verkligheten, mer än socialdemokratiskt strategitänk, är det som kanske skulle kunna ligga bakom en förändring i synen på
ja,
hur skolsystemet ska
mer,
organiseras.
Situationen är ju mer att i andra... eller verkligheten har kastat upp bollen och där är den i luften fri för en bredare vänster att smasha. Men just nu och sen en period tillbaka, så jag vet inte varför, jag ställer nog mer frågor än har svar här, så slår inte Socialdemokraterna riktigt på den bollen. De slår på sjukvårdskris, och sen så har de en partiledare som mest vill prata om metapolitiken. Och det är ju det, metapolitiken har ju, får man säga, varit en inte grundläggande men en viktig del i Sverigedemokraternas framgångar. Men hittills...
Alltså i betydelsen av att de var de man inte kunde prata med, prata om, ja, det de pratade blev förstört.
Ja, men för metapolitiken, om vi tar Sverigedemokraterna, så är ju, ja men deras grundläggande har varit en migrationspolitik. Okej. Och förutom det så har de också haft ett antal metapolitiska saker. Alltså vi är partiet som inte får vara med och höras och synas. Vi blir mobbade. Det är inte demokratiskt. Det finns ingen riktig yttrandefrihet. Ett antal sådana diskussioner. Där de ju har byggt engagemang och rörelse. Tack vare och med hjälp av de argumenten. Man kan tycka att de argumenten håller. Man kan tycka att de inte håller. Men det är ju en metapolitisk diskussion, för att den handlar om
liksom, formerna mer än
mer än innehållet. Så de har haft ett starkt innehållsben i migrationspolitiken och ett starkt metapolitiskt projekt. Och nu uppfattar jag det som att Socialdemokraterna vill angripa det här metapolitiska projektet. Möta hårt mot hårt. Och det här har vi ju pratat om flera gånger innan, inspirationen från USA och
att vara godhetens och anständighetens försvarare, den liberala demokratins sanna förkämpe mot trumpismen.
Precis.
Hur den än dyker upp.
Magdalena Anderssons möte med en Applebaum för ett år sedan och den inspirationen och vad det kan ha lett till. Vi pratade om det när det var Folk och Försvar nu nyligen. Där det så att säga blev mer en diskussion om från Socialdemokraternas sida mer en diskussion om statsministerns sätt att diskutera totalförsvarsplikt och vilka som inte var villiga att anta den plikten, kanske. Än en diskussion om det egna socialdemokratiska sakförslaget som man hade där. Och då slog det mig så tydligt att jag förstår inte hur skolfrågan försvann från den socialdemokratiska agendan. Eller har den inte gjort det? Är det jag som är korkad och knäpp? Eller hur kommer det sig att det är en vecka när en fastighetsmagnat blir den stora friskolemotståndaren, alltså motståndaren till dagens friskolesystem, och Socialdemokraterna blir fast i en tysk översättning av en debattartikel som Jimmy Åkesson har skrivit om moskéer och citerar Åkesson lite fel, varpå Åkesson får säga att det är jättefarligt typ för säkerheten när Magdalena Andersson gör såna här saker utomlands. Alltså, den pjäsen hade ingen författare kunnat skriva.
Hashtag inte alla moskéer. Det var inte det jag sa. Det var bara de homofoba moskéerna som ska riva slash konfiskera slash få någon sorts inspektions extra. Ja, men det är ju väldigt spännande, för även när det var i krisen med Jamal El-Haj, och det här säger vi ofta att så här, det är ju problematiskt för partiföreträdare att då liksom syret äts upp, man kan inte prata om sina riktiga frågor. Men ta till exempel en person som ett tag hade liksom personalansvaret för Jamal El-Haj, Lena Hallengren. Hon fick, när det var som hetast i Agenda, ändå sitta och inte få den här frågan: men först måste vi ta några frågor om din enskilda riksdagsledamot. Utan hon fick sitta och prata om sjukvårdskrisen. De fick ha liksom en sakpolitisk debatt, hon och Acko.
Mm-hmm.
Och sen kanske man kan känna lite så här att vad nu Ulf Kristersson har sagt med liksom löftet att så här, det kommer komma mer pengar till sjukvården, det ska inte bli uppsägningar, kommer han kunna leverera på löftet? Ja, men på något sätt så tog det ju mycket energi ur den potentiella konflikten när på då sättet så här, en moderat statsminister, som vissa borgerliga såg det så här: men ni gav ju upp, ni gjorde sossesvaret, bara häll pengar på skiten när det finns så mycket annat vi skulle kunna göra med välfärden. Håll lite så här borgerlig känsla för det här med att hålla på pengarna istället för att bara gå på sossefrågan. Och då är frågan, kommer man hamna, är det här vi hamnat i skolfrågan, att finns det tydliga olika alternativ som de två sidorna står för, som väljare kan välja mellan och säga: åh, nej men jag kanske, ja, skolfrågan är viktig för mig, och då finns det ett gemensamt vänsteralternativ, ett gemensamt högeralternativ.
Ah, men du tänker att regeringen, i det här fallet företrädd av Lotta Edholm, folkpartisten, lite otippad friskolemotståndare, men ändå har så att säga anammat en så pass stor del av retoriken och förslagen från friskolekritikerna, om jag slungar ihop dem lite slarvigt, så att de har neutraliserat frågan.
Ja, det är väl lite den känslan att det låter så hårt. Och sen så är ju frågan också, men och hur hårda är Socialdemokraterna själva? För att ja, men de kan säga saker när de inte får igenom det och säger: åh, våran politik blir nedröstad av en högermajoritet i riksdagen hela tiden.
Ja.
Men liksom, hur... De går ju aldrig helt ut och säger så här: nej men vi är emot fritt skolval. En problematik med skolsystemet nu är integrationen och ojämlikheten, och ja, ibland så måste vi bussa elever.
Jo men, nej, men det finns ju något i det här, och om det är så, och det är ju inte omöjligt att, så att regeringen skickligt har kunnat släcka den här branden, neutralisera frågan på olika sätt. Men då brukar det ju politiken vanligtvis följas av att de som har drivit på saken antingen säger: ja, det var så dags att ni vaknade nu. Mm. Eller så säger de: rösta på originalet, vi var först. Eller så säger de: det här räcker inte. Alltså titta på Sverigedemokraterna och migrationsfrågan, så säger de ju alla de tre sakerna när Socialdemokraterna och Moderaterna försöker neutralisera den frågan. Men jag hör heller inga socialdemokrater som säger något av det här. Att bra Lotta Edholm, kul att du gör den här saken. Men det är vi som är originalet, och rösta på oss då om ni verkligen tycker att det här är viktigt. Eller: det här kommer inte räcka. De har bara tystnat, upplever jag.
Ja, och det kanske är när vi inte har de här skarpa konflikterna, när någon är ute och tar de där fighten, då fokuserar vi på när folk säger andra skarpa saker, när det är personkonflikter, när det handlar om ordval, felöversättningar.
Fast det är ju heller inte ointressant med Magdalena Andersson, för jag menar, det här är ju det är ju en anmärkningsvärd, ska vi säga så, situation att man hör i anonyma citat i artiklar i tidningar kritik av hur oppositionsarbetet fungerar, kritik av Magdalena Andersson, kritik av strategin. Hon har ju varit närmast liksom gudinna i partiet. Extremt höga förtroendesiffror. De bara sjunker nu och sjunker. Så det finns ju något reellt här. Ja. Eller?
Ja.
Det tycker jag tycker det är svårt att inte säga.
Vi kanske bör också fokusera lite på det som vissa tycker är ospelet eller de onödiga pseudokonflikterna.
Ja, jag menar, likväl som man kan konstatera att det blir artiklar av att Git Ed flyger på ett flygplan tillsammans med sin man.
Mm.
Och att man tydligen inte får göra det.
Uppdraggranskning.
Om man är statsministerhustru.
Mm. Eller man får göra det, men man ska betala för sig själv.
Det är ju otroligt skadligt för Socialdemokraterna att ha den diskussion som de har hamnat i nu. Och istället för att kunna ha en diskussion om att Roger Akelius vill slopa vinstutdelning.
Det hade de nog kanske hellre fokuserat på.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.